Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner. Här är Burleskpodden med mig, Aurora Brännström, er burleska röst i etern. Vi sitter som vanligt på Custom Music Productions och det är Andreas Hedberg som vanligt som sköter ljudet och redigeringen. Jag sitter här med en fantastisk person. Det är Marilyn Kermas Mardot. Varmt välkommen hit.
Tack snälla.
Ja, vad härligt.
Verkligen, äntligen.
Ja, äntligen.
Det var ett tag sedan du bokade mig och nu är man här. Vad roligt.
Ja, superkul. Du är ju inbjuden av en massa olika anledningar i egenskap av olika yrkespersonligheter och bara som du också, såklart. Jag tänkte, om du liksom själv vill beskriva vem du är, hur skulle det låta?
Det känns som att man gör olika grejer hela tiden. Men jag har ju haft väldigt stort modeintresse som barn. Så att jag är utbildad modedesigner och jobbat som stylist väldigt länge efter min utbildning då. Och så nu på de senaste åren så har jag gått över till musiken och börjat DJa ganska mycket faktiskt.
Just det.
Så jag försöker väl göra en bra mix av alla de grejerna liksom, så gott det går. Vilket är ju superkul. Och det är ju verkligen lyx liksom, att kunna ha så många kreativa jobb. Men kämpigt också. Så man får ju verkligen stå för sig och hitta sina jobb och sådär. Så det är inte som att gå till vanligt jobb där man vet att man kan gå varje dag till.
Nej.
Men jag trivs med det livet väldigt, väldigt bra. För det passar min personlighet.
Just det, men så stylist har du varit ganska länge då?
Ja, alltså jag är född i Estland. Flyttade hit som barn. Och var det 2004 så flyttade jag tillbaka dit. För att jag kom in på en utbildning på konsthögskolan där. Och då har jag en kandidat i modedesign. Så jag studerar modedesign. Och då började jag jobba vid sidan om av skolan som stylist. För det liksom gick lite hand i hand. Och det var superkul verkligen. Jag jobbade för visningar, tidningar, alltså lokalt då, i Tallinn som min skola var i. Så det var väl där som stylingen började. För det gjorde jag egentligen inte i Sverige innan jag åkte härifrån. För då hade jag bestämt mig för att bli modedesigner. Det var liksom det som var planen från början.
Just det.
Så ibland får man ändra sig lite liksom på vägen. Och där också, det som är intressant.
Men så är det ju. När man liksom kopplar ihop dig med burlesken så tänker jag ju väldigt mycket på hur fantastisk du alltid brukar se ut. när du går på burleskklubbar, vart vi ju också träffades, du och jag. Vill du berätta lite om dina kreationer? Liksom? Vad är det som du skapar?
Till mig själv eller till andra?
Både och, jag vill veta allt.
Alltså det började egentligen väl att jag började skapa till mig själv, alltså när jag var yngre. För att jag hade väl en vision, liksom. Om man gick på någon fest eller hur man ville se ut. Och så kanske inte fanns de här grejerna. Så började man liksom, man kanske på sig en vecka eller mindre. Så, men jag vill se ut så här. Så började jag ju skapa grejer. Och då tror jag gjorde min första kollektion när jag var kanske 13-14. Och var med i en talangjakt som jag vann i skolan då. Så kanske inte såhär jättekreddigt, men ändå, det var väldigt roligt. Nias talangjakt. Och då hade jag ju redan bestämt mig så att nu ska jag göra det här. Och då, jag kanske inte hade så många uppdrag precis. Jag gjorde väl det jag ville lite grann. Jag var ung liksom och det var väl mer till mig själv det jag ville liksom bära och kanske sitta upp någonting till mamma och så. Men det kom väl senare då när man blev lite äldre och gått utbildningen att folk började höra av sig. De ville ha kläder till något speciellt kanske när de gifte sig eller de skulle på någon speciell premiär eller så. Så då fick man ju lite uppdrag. Jag gjort till Ellegalan en gång en klänning och det var ju typ, sånt är ju superkul. Så där får man ju verkligen vara kreativ för de människorna eller kunderna, de beställer ju någonting för att synas.
Ja.
Och det är det jag gillar. Jag är inte så minimalism av mig, eller så här minimalistisk till, inte riktigt min grej.
Nej.
Jag tycker det kan vara väldigt fint. Och de som, framförallt många svenska designers som jobbar liksom med enkla liksom linjer och snygga former. Och så här, det är väldigt, väldigt fint, men det är inte någonting för mig.
Nej.
Och det är därför jag inte själv heller köper riktigt svenska märken.
Nej.
Sorry guys. Till min man brukar jag köpa, för han gillar ju klassiskt. Sådär, och det ska bara vara liksom bra kvalitet och sitta bra. Och sådär. Men till mig själv så väljer jag ju lite annat liksom. Det som syns och ja, jag väntar.
Men det som syns, då blir man ju väldigt nyfiken. Jag tänker för de som inte vet hur det brukar se ut liksom, när du stylar någon eller när du stylar dig själv. För, kan du ge något exempel på ungefär hur det kan se ut?
Alltså själva kreativa processen, det är ju så olika från gång till gång. Så det är liksom svårt att beskriva hur varje sak ser ut. Men jag har väl alltid haft, jag gillat ju stora former, kanske använda mig av konstig material, allt från starka färger till häftiga skärningar liksom på kläderna, lite mer så här showstoppers. Det är så svårt att beskriva liksom, för ja, som sagt, varje uppdrag är så olika från varandra. Och när man har en artist eller en kund så pratar man lite igenom vad de vill och så kommer man med lite sina egna idéer, för att när man går till en designer eller stylist, då ska man ju inte komma 100% med klar i det. Så här vill jag vara.
Nej.
Utan man vill ju ändå ta hjälp av någon som har liksom en annan tankesätt eller kreativ. Så kanske de har lite tankar. Ungefär liksom.
Ja.
Det är också bra för att det är svårt att när någon som kommer, jag vet inte.
Ja. Ja, gud ja.
Då blir de oftast faktiskt lite besvikna i slutändan.
Ja.
För om man ger helt fria händer och man inte har en kommunikation med någon så kan det ju bli lite fel.
Just
då kanske den personen ser sig obekväm plötsligt.
Mm.
Så det är ju väldigt viktigt att man kommunicerar. Men, ska man ta några exempel? Jag fick äran att jobba med Leila Kay till Dennis Pop Awards som var för något år sedan. Där hon hade en liksom mini-comeback. Det var ju verkligen superkul att göra kläder till henne. Men det var också väldigt last minute, alltså sista minuten då. Och kanske 3 dagar innan liksom, träffade jag henne.
Ja.
Och då skulle jag verkligen från säga, jag visade henne lite bilder, vad jag hade mina idéer. Jag hade lite så asiatiska idéer, kommer jag ihåg. Och hon gillade verkligen den.
Mm.
Eller det var en av idéerna då. Och då tänkte jag, men då syr jag en kimono till henne. Men det var liksom lite mer så här konstläder, latextyg. Och det var väldigt så här häftigt liksom på scen. Och ja, det blev väldigt bra på henne. Och hon var supercool i den verkligen.
Ja.
Men det var, egentligen gillar jag inte jobba så för att man måste sova också.
Det
kommer med åldern. Alltså man är ju helt slut.
Ja.
Om man är uppe 3 dagar. Det går inte när man var 20, när man var 20-årsåldern. Så kunde man ju vara uppe mycket mer. Men det tar verkligen på allt. Hud och humör och etc.
Ja.
Liksom. Men ja, det var väl ett exempel kanske.
Ja, men,
för något jag har gjort.
Den här som du gjorde till Ellegalan. Vad var det för någonting?
Ja, det var faktiskt en bekant som skulle gå. Och hon ville se cool ut. Hon hade också lite idéer. Hon ville ha någonting stort och mycket med tyll och så.
Mm.
Så det var väl den liksom, det hon önskade. Och så gick vi och kollade på tyger. Det här var också 5 dagar innan Ellegalan. Sista minuten när man blir så jättestressad. Eller typ så här, ja, man sover ju dåligt. Så när någonting ska bli klart så snabbt. Och jag gör ju verkligen allt från grunden.
Mm.
Jag gör mina egna mönster. Ritar upp först en idé och mönster letar tyger. Och sen är det också, jag är väldigt petig.
Mm.
Alltså från tråd till hur blixtlåset ska vara.
Ja.
Och så här, sånt liksom, det ska bli perfekt.
Mm.
Lite perfektionist. Vilket kan vara bra men också dåligt liksom. För att man ibland så kan man jobba på hur länge som helst med en grej. Så man inte liksom blir kanske nöjd liksom.
Nej, just det.
Man, så här, Men alltså det verkar vara med alla egentligen. När man kollar på så här dokumentärer om andra designers som ska vara med i någon stor modevecka i Paris, så sitter de ju där bakom scen fortfarande. Sy på sista pärlan. Alltså det verkar ju, det spelar ingen roll liksom.
Nej.
Hur stor eller liten man är. Så är det nog bara med alla som är, har de här höga nivåerna liksom, så här ska det vara. Eller man vill bli alltid bättre liksom, på allting.
Svårt att släppa taget, svårt att säga nu är det färdigt. Lite så.
Ibland kan man ju känna det. Men oftast är det så att man jobbar in i det sista. Spelar ingen roll hur mycket tid man har på sig.
Nej.
Så ibland kan nästan de här korta projekten vara liksom bättre, för då hinner man inte liksom grubbla på grejerna för mycket. Så här, nej, vad ska jag göra nu? Utan man bara kör på. Och då blir man ju, då får man ju verkligen lita på sin kreativitet liksom. Bara köra liksom, som ett tåg.
Utan... Men jag hoppas verkligen att du inte alltid får så här bokningar 5-4 dagar innan.
Ja, alltså det blir ju väldigt ofta så. Men även med DJ-andet så får man ju väldigt sista minuten oftast. Många grejer, någon behöver en DJ väldigt snabbt och så. Då får man ju liksom jobba på hårt några dagar. Och... Men... Jag ska inte klaga, jag tycker det är kul också liksom. Det är inte så att någon tvingar mig att göra de här grejerna.
Nej.
Så att, på något sätt är...
du antar utmaningen liksom.
Ja, men exakt, det har alltid varit så. Jag blir alltid väldigt nervös och lite så här rädd och kanske inte mår alltid så bra på en gång. Jag vill ju ha uppdragen, men jag blir också lite rädd varje gång. Men sen när jag har gjort det så tycker jag ju var det världens roligaste grej jag har gjort liksom. Så det, jag vet inte, det kanske när man... Du är ju själv artist också. Jag vet inte om du kan känna så här, man vill prestera. Och...
Jo, absolut. Ja. Man vill ju göra sitt bästa liksom.
Mm.
Visst.
Så ibland så när man får ett stort uppdrag så kan man, men gud, klarar jag av det här?
Ja.
Då blir man ju lite så... Jag sa, varför tog jag emot det här? Lite så kan man tänka ibland. Men sen är det ju som sagt, supertacksamma att man, liksom, man får uppdrag och får jobb också med andra coola människor och...
Men är det just under sån här tidspress då du kan känna den här nervositeten, eller kan det även komma, även fast du vet att det här är ett jobb som ligger lite längre fram i tiden?
Jag är lite så här att jag kan vara lite lat ibland, kan jag känna. Så jag börjar aldrig heller planera så här. Jag kan planera mitt huvud, kan jag göra tidigt. Men att jag verkligen sätter igång arbetet så gör jag det ganska nära inpå ändå.
Okay.
Det är klart att om man har väldigt stort projekt så man kan ju inte sy en kollektion på en vecka. Liksom. Eller designa en kollektion. Så det måste man ju planera. Man måste leta tyger. Och, men jag tycker kanske det är lite bättre att det är lite kortare tid än för lång tid. Det är...
Ja, men jag tänkte om liksom nervositeten kom sig av att det blir så här. För så kan jag nog jag känna att jag blir inte så nervös om jag vet att jag har framförhållning och liksom att jag hinner att känna in att ja, men det datumet ska jag göra den här grejen liksom, det ligger framför mig och jag kan ha tid att tänka mig in i hur det ska vara och liksom ta det lite långsamt fram. Men att om man får en bokning som är ja, men i helgen eller nästa vecka kan du göra det här. Och så tackar man ja till det. Då kan jag bli sådär, men gud, varför tackade jag ja till det här? Jag hinner ju inte förbereda mig. Eller liksom sådär, men ja, så gör man ju det. Och som du säger så brukar det alltid gå bra i slutändan liksom.
Ja, alltså det beror lite på väl från uppdrag till uppdrag. Det är klart att vissa så här, man har tagit emot något jättestort och det finns inte tid liksom. Det finns bara 24 timmar på dygnet liksom. Så man får verkligen anstränga sig de dagarna väldigt mycket. Men okay, något mellanting då, alltså, att det ska inte vara för långt fram och inte för kort heller.
Nej.
För att jag gillar ändå att det kanske är någon vecka, men inte så att det är 3 månader.
Nej.
Så gillar jag inte heller riktigt. För att jag lever väldigt mycket i nuet, har jag förstått. Liksom, och går väldigt mycket på känslor. Jag är då högkänslig då. Och det är så här verkligen, jag känner efter allting. Vad som händer runt omkring mig varje dag. Och från en dag har man så här, men nu vill jag göra det här. Och den andra, nej, nu vill jag inte göra det. Då gör man något annat.
Okay.
Så när det är väldigt långt fram, då kanske man grubblar lite för mycket över de här grejerna.
Ja.
Då är det bättre att ha lite kortare.
Ja, jag fattar.
Ja.
Just det. Högkänslig, säger du.
Ja, det är något man får lära sig leva med. Alltså, det är, det är ingen diagnos eller så, något psykologiskt, utan det är mer en egenskap. Så jag... Det är väl det att man känner av det mesta som händer runt omkring en hela tiden. Allt från ljus till ljud till lukter till... personers energier, hur personen mår. Och det kan ju störa en själv. i arbetet eller när man pratar med någon eller ska prestera. Och man får lite liksom hitta verktyg på hur man liksom kan handskas med det. För att ibland kan det bli jobbigt. För om man nu är på en scen och ska uppträda så kan jag ju liksom inte säga nej, men nu vill jag inte. Nej. Men då får jag försöka handskas med det på ett bra sätt. Eller, för att jag har väl någon gång fått lite så här panikångest. Inte när jag har uppträtt, men innan kan jag få det. Lite så här, man får känna att hjärtat liksom börjar slå och man skakar väldigt mycket. Det är väl det också att jag övertänker kanske. Och sen, för mig är också jätteviktigt hur det ser ut i rummet. Alltså det har jag med. Det är nog konstigt grej. De flesta inte tänker kanske på det, hur ljuset är. Eller hur då spelarna och mixen står. Alltså sånt är jätteviktigt för mig. Och det kan man ju inte liksom gå och säga. Nej, men hur ser det ut? Så här, skicka bilder. Så jag brukar ofta googla lite grann. Eller ibland till och med har jag gått istället för att kolla hur det ser ut. För det ger mig ett lugn på något sätt. Det är någon konstig grej. Jag vet inte. Jag vet inte bara... Kanske bara jag som är så.
Men, jag brukar, alltså när jag är inte överkänslig på det viset, eller högkänslig kanske man ska säga. Men däremot så kan jag ju känna igen det där med att liksom, att man vill ta in rummet när man ska uppträda någonstans. Att man vill liksom veta vart man är och man vill veta vart publiken är och att man vill ha kontroll på situationen liksom. Och om det då är någonstans där jag inte har sjungit förut och man kommer upp första gången på en scen, då brukar liksom första låten gå åt till för mig att så här, lära känna rummet.
Jo, men landa lite.
Landa.
Jo, jag känner igen det 100%.
Och se liksom, okej, här står folk, de är liksom runt mig här och här, så här stor är scenen, här kommer ljuset, som du säger, liksom mycket sådär. Men det går ändå ganska fort för mig att...
Jo, men exakt. En par låta för dig för mig mixa liksom. Så då är jag inne i det, så då bryr jag mig inte så mycket längre.
Nej.
Men i början just det är det lite, kanske kan vara lite jobbigt eller att man liksom tappar lite koncentrationen. Men det brukar ju alltid gå bra liksom. Jag har inte haft någon där bara blivit helt kaos. För jag tror när man väl är där så koncentrerar man sig så himla mycket på det man ska göra. Brukar gå bra.
Ja. Ska vi prata lite mer om dig som DJ?
Ja, okej. Okay.
Ja, det är ju ditt nyaste spår.
Ja, det har blivit så. För det var liksom ingen tanke att jag skulle bli DJ. Alltså jag har ju alltid haft väldigt stor kärlek till klubbmusik. Och sen jag blev myndig då 18 år så började jag gå jättemycket på klubbar. Mycket på drum and bass klubbar, houseklubbar. Åkte till Estland för jag tyckte det var bättre där då än i Stockholm. Kanske också att jag inte hade vänner som gillade det. Kan vara det som var grejen. För jag gick ut här i Stockholm så gick jag alltid själv. Så, eller oftast. Jag fick ju med mig ibland kompisar. Men det var mer så att folk gillade att hänga på Söder och gå lite så här med så här hipster och sånt. Och jag gillade ju att gå så här house och drum and bass. Det var ju helt annan liksom, stil. Så... jag älskade ju verkligen den musiken. Och så även, jag kommer ihåg när jag var liten också brukade jag lyssna mycket så här på 90-talsmusik verkligen. Jag hade något som heter så här Dynamite Dance som man köpte på tv-shop. Och där var ju alla liksom, alla de här 90-talshitsen och sånt. Och det har liksom nöts in på det sätt. Så jag har alltid haft så här intresse av musik, men jag har aldrig tänkt att jag ska börja hålla på själv med det då. Så det kom lite plötsligt. För jag träffade ju min man för cirka 7-8 år sedan. Och han hobby-DJade. Så jag följde lite mer på hans grejer och stylade honom. Så han såg snygg ut också. Eller cool. Ja, alltså, det är så, gud, han har fått bära de konstigaste grejerna på DJ-sets. Och svåra grejer. Så här, så du får inte röra dig. Du får stå så här när du spelar. Men det har varit kul. Så,
det är fantastiskt ju.
Så jag var ju med väldigt mycket. Och bakom DJ-båset. Och på något sätt tror jag att folk kanske trodde att jag också spelade. Så jag fick en bokning tillsammans med honom. Från en bekant som bara... vill du och Marilyn spela här? Och då kom Stefan hem och sa, men vi har fått en bokning. Jag bara, jaha, okej då. Då är väl dags att börja lära sig det här. Så jag hade ju inte, jag hade inte en enda låt liksom, digitalt. Jag hade väl någon Spotify-lista bara. Så att jag hade inte en enda låt. Så jag fick liksom börja samla musik. Jag fick lära mig det tekniska som var jättekul, men gav mig också jättemycket ångest för att liksom, man ska bli duktig snabbt. och så jämför man sig med andra också. Liksom, så här, varför kan inte jag spela så här ännu? Så det var ju en period som jag tyckte var lite... Det var läskigt liksom.
Ja.
För man inte... Jag vet inte, det är ungefär som kanske man springer och så vill man bli snabbare. Ja. Och det går bara inte, liksom. Det tar emot. Så man, det finns ju en tid. Alltså, ingenting kommer av sig själv eller gratis. Det tar tid och man får öva. Sen har ju vissa mer talang och kan... Så här, musiköra, så här, helt fantastiskt, så här, genier verkligen som kan ta upp vilket instrument som helst och bara bli så här snabbt liksom.
Ja, de är inte många.
Nej, men de blir man ju väldigt avundsjuk på.
Ja, det är klart.
Varför kan inte jag vara så? Nej, men det har varit väldigt kul. Så nu har jag ju spelat 2 år, cirka, och tycker det är superkul nu, verkligen. Fortfarande lite nervös varje gång.
Ja.
Men det börjar liksom bli roligare och roligare.
Ja.
För jag tror nu känner mig mer bekväm. Och jag har också samlat ett ganska stort bibliotek.
Ja, men din DJ-karriär har väl gått ganska spikrakt uppåt, tycker jag. Alltså, jag har ju följt dig liksom. Jag har sett att jäklar vad du har blivit bokad. Och så lägger du ut små klipp ibland. Och man hör liksom att den här tjejen, här har vi the star. Hon har koll på läget.
Du är för snäll.
Nej, det är sant.
Nej, men det har väl också varit en styrka jag haft. Att jag har verkligen tagit emot allt som har serverats.
Ja.
Alla jobb jag har sett, någon som kanske skriver, Facebook har ju varit fantastiskt på det sättet. Att, jag känner ju många som är bokare, DJs, eller bekanta. De kanske inte alltid varit så nära kompisar så, men i alla fall vet lite grann vad som händer i Stockholm.
Mm.
Eller visste då tillbaka om man tänker 2 år.
Ja.
Och man såg så här, nu söker jag DJ. Jag tog emot allt som bara gick. Och väldigt så här, ibland stora grejer. Jag kommer ihåg mitt 5:e jobb var för festival. Alltså det kan man ju inte göra. Alltså det, jag mådde så dåligt. Alltså jag tror Demi... Nej men gud vad hemskt. Det var hemskt, men jag gjorde det.
Ja.
Jag tror så här, men jag tog mot alla utmaningar och verkligen pressat mig själv. Så att jag kände, nej men det här vill jag göra verkligen. Jag tyckte det var verkligen... Jag tror jag får satsa på det här nu.
Vad tufft.
Det är tufft och ja, intressant och kul.
Ja.
Man utvecklas ju hela tiden också. Mm. Jag är absolut inte den bästa tekniskt liksom DJ:n i stan. Men jag tror ändå att jag har en cool stil och jag har liksom verkligen öra för musik. Liksom. Jag går väldigt mycket på mina egna känslor. Bara så här, det här gillar jag. Det här får mig gå igång. Så det är ju självklart jätteviktigt att lyssna på publiken. Liksom. Det är, jag spelar ju inte för mig själv, utan jag spelar ju för dem som är där.
Ja.
Så man måste ju vara kolla också vad folk gillar. Men om man blir bokad som house DJ så ska man ju kunna köra house. Och då kör man ju det man verkligen känner för och brinner för. Och det är ju de som oftast, giggen som blir oftast bäst.
Mm.
Sen ibland blir man ju bokad, jag spelar på något bröllop eller privata fester.
Ja.
Där får man ju liksom, ja men vi vill bara just lyssna på, jag vet inte, jazz eller...
Mm.
Det är så ofta jag spelar jazz då, men jag tycker äldre jazz har jag vissa coola liksom.
Ja, ja.
Men då får man ju liksom, man får leta musik.
Ja.
Och jag tycker det är också faktiskt att man utvecklas.
Ja.
För det finns så många olika stilar och musik är ju så brett.
Mm.
Jag tror de flesta... stilarna har jag faktiskt ingenting emot. Vissa moderna grejer jag inte klarar av. Men så är det väl alltid, tror jag.
Så är det nog alltid,
ja. Elvis kom ut så var det så här... De unga som lyssnade till Elvis, föräldrarna bara... Nej, det här är hemskaste jag hört. Eller typ Beatles. Eller, men så här, där det hände någonting väldigt snabbt. Ny genre liksom, som bara kom plötsligt från ingenstans.
Mm.
Så är folk... kan den äldre generationen vara emot det. Men jag är ändå inte så gammal. Men jag lyssnar ju väldigt mycket på det kreativa. Liksom. Ja. Jag kan också uppskatta en DJ eller artist som kör en musikstil som jag inte gillar alls. Men jag ser att den personen är väldigt tekniskt bra.
Mm.
Så kan jag ju ändå liksom lyssna lite grann på det och se, men vad coolt. Liksom. Men sen lyssnar jag inte på den typen av musik kanske. Nej. Själv.
Nej, just det. Men du tar alla möjliga typer av bokningar nu.
Alltså det beror på det. För nu har jag ju börjat lite selektera så här, vad jag själv vill också.
Ja.
Alltså det är en svår bransch. Det är så många som är DJs. Alltså när det blev digitalt så är det ju jättemånga DJs. Alltså det är mycket lättare att samla musik. Och det blir ju också tekniskt lättare med många, många grejer. Om man Det beror på hur man vill spela. Det finns ju massa hjälpmedel också. Mm. Jag försöker inte använda mig så mycket av dem. För att jag tror man får ett... Man blir bättre om man lyssnar än att man spelar eller DJar med ögonen. Liksom.
Mm.
Jag försöker, men man blir lite blat själv ibland också. För att när man spelar på de bästa, nyaste spelarna så är det enkelt att man liksom kollar för mycket på vissa saker. Men i början så tog jag emot det mesta, allt liksom som gick. Om det inte var så att jag skulle spela hårdrock. Jag har inte intresse för det sen. Eller någon annan liksom, musikstil som kanske inte jag tycker är kul att spela. Så jag tog emot det mesta, men nu har jag ju liksom börjat liksom lite mer hitta mig själv i vad jag gillar verkligen. Det var väldigt svårt i början, för jag kände så här, men jag gillar funk, jag gillar jazz, jag gillar disco, jag gillar house. Är det deep house jag ska köra? Eller är det sån house jag ska köra? Alltså det finns ju så många genres också i house. Så att jag var så här jätteförvirrad. För att folk frågade, oftast vill de ju boken ha en liten beskrivning. Liksom, men vad spelar du?
Mm.
Och så visste jag, alltså man kan ju inte ha alla stilar heller. För det låter ju så himla flummigt. Och jag gör allt. Jag vill ju inte vara liksom en hit-DJ, alltså det är någonting jag inte, det tar jag däremot inte aldrig emot. Moderna hits, det kör inte. Nej, no för mig. Jag tycker inte att det är kul. Jag måste ju ändå tycka att det är roligt det jag gör, till viss mån då.
Ja.
Men nu har jag ju hittat, så att jag har ju liksom bestämt, nu ska jag köra tech house. Det är den stilen jag gillar mest.
Okej.
Okay. Och jag blandar in lite. Jag är också väldigt inspirerad av äldre house som 80-90-tal. House eller dance. Då. Mm. Så jag kan blanda in lite det, men kanske lite nyare mixar på grejer så att det passar lite bättre. Även nyare mixar på gamla disco eller funklåtar. Mm. Så jag försöker göra en bra blandning av allting. Jag har inte en sån här monoton stil i min musik.
Nej.
Utan det händer, nästan varje låt så händer någonting. Så det blir verkligen, jag tror de flesta kanske, alltså publiken eller gästerna som är på en bar eller då en klubb, så kan man ju höra liksom att det blir skillnader i låtarna. Sen är ju många som kör lite mer monotom kanske, om man kör techno eller så. Det är klart det händer mycket i låtarna där också, men det kan ju inte säga, men för 5 minuter sedan var det, då glömmer man bort. Men alltså jag gillar mycket när det är vocal och alltså man har någonting att ta tag i. Och där tycker jag att techhousen är väldigt bra, för att det är mycket bas. Alltså jag älskar bas, det är någonting jag verkligen... Så jag brukar gå ibland på klubb där de har så här riktigt stora basar, så här, så går jag mot så här med ryggen och så här blir jag masserad och det, så går genom hela kroppen. Jag älskar det.
Det är verkligen... Vad rolig du är.
Ja, men det, jag är lite konstig.
Det är underbart.
Ja,
visst har ni spelat också på Fräulein Frauke?
Det stämmer. Där har jag ju spelat tillsammans med min man Stefan. Vår duo då som vi kör ett par gånger, tror jag det. Ja, borde ha varit nu. Han har kört en gång också med sina... Han har en trio också med två andra killar. Ja. Så de har kört också separat en gång. Dit jag stylade dem då, förstås.
Ja, jag kommer ihåg den stylingen. Den var ju helt fantastisk. Med de här ballongerna på huvudet som de hade. Alltså, bara som ett exempel på din stil också.
Ja, men jag... De bytte faktiskt om. För att det var ju, först var det ju i början. Och sen var det...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Nej, det var i pausen och sen på slutet, tror jag. Efter själva stationen var över. Så först hade de en annan, så var det så lite divo-inspirerat. Så här, så här konstiga hattar som slog ut som lampskärmar.
Just det, ja.
och sen bytte de om då. Så på slutet så hade de de där stora badbollarna. Alltså de var ju stora, jag vet inte vad diameter, men så här 50 centimeter, någonting som 45-50. Och så fick jag ju liksom försöka få dem som en hatt.
Ja.
Alltså det var ju mycket jobb bakom dem. Men det var roligt. Men kanske inte lika roligt för dem som ska liksom spela. För man tar ju ofta av hörlurar när man lyssnar liksom. Så ja.
Du gjorde det lite svårt för dem.
Men samtidigt så hade de ju roligt.
Ja.
Det är ju tråkigt att komma med jeans och skjorta eller tröja på att spela den.
Precis, för det är väl också någonting som utmärker dig som DJ, tänker jag, att du alltid är snygg och liksom lite speciell med din stil. Att det också blir en grej liksom när man bokar dig, att man får också det.
Ja, exakt. Jag brukar ju ofta skriva också i min beskrivning då när det är något, om jag spelar på någon klubb eller bara, att jag kommer också alltid med lite over the top styling. För det är kanske min nisch. Det är ju flera andra nischer som kör också det. Men jag, eftersom jag har mode bakgrunden och som stylist så tycker jag ju superkul. Och sen, vad jag också gillar med det är att jag kallar mig bara för Marilyn när jag spelar. Men egentligen gillar jag inte det, för det är för personligt.
Jaha.
Jag gillar vara någon annan, för jag tycker det är lättare när man är i kostym och inte är sig själv. Alltså man är sig själv men en annan dimension, jag vet inte om jag ska förklara det. Så det är kanske som om du skulle gå på scen helt utan smink, så skulle du känna det. Ja, men, så, men man lägger på en sminkning, man tar på sig några coola grejer, det är lättare på något sätt.
Jag håller med. har du liksom ett tanke på ett namnbyte då till det här, eller?
Så jag har ju en grej...
Du kanske inte vill berätta det.
Ja, alltså jag har en grej på gång. Jag tänker inte berätta det än, men då ska jag kanske inte byta mitt namn. Men att det kommer vara en annan grej vid sidan om av det här. Som är lite speciell. Och där kanske jag kan börja köra lite mer annorlunda med sminkningarna. Vi får se, det är... När det händer så händer det.
Ja.
Jag har där ett namn också redan klart.
Ah, det är klart.
Som är ganska roligt. Men ja, vi får se. Det...
Gud vad spännande. Vad har du för, liksom, förutom det här, vad är liksom dina framtidsplaner med allt det du gör?
Alltså min, nu, jag har känt så här att, ja men, nu har jag spelat ett tag. Vad är nästa steg? Jag kollar alltså, vad ska jag göra härnäst? Mm. Så här, ska jag lära mig scratcha? Eller, alltså jag tycker det är coolt. någonting nytt. Så här, nya utmaningar. Så jag ska faktiskt gå en utbildning nu. Till slutet av mars började det. Och det är elektronisk musikproduktion. Som är ett halvår. Så det är väl mitt nästa steg. Jag har ju aldrig själv producerat någonting. Jag hade jobbat med program med datorer och så. Och byggt upp det låt. Så jag vet knappt någonting. Eller så, lite vet man, men inte så mycket. Så det ska ju bli superspännande. Men det kan ju hända också att jag inte kan producera någonting alls. Så jag bara, nej, gud vad hemskt. Så jag försöker inte göra för mycket reklam. Men om jag inte kan producera någonting så kanske jag kan få göra coola remixar och så här samplingar och sånt kan jag tänka mig. Så att det blir att mitt sätt blir mer personligt. Så det är väl kanske det som jag satsar mest på. Och även lära teknik. Jag tror varje grej man gör så... blir man ju bättre som artist eller DJ. Man börjar tänka annorlunda, man ser saker annorlunda, man hör annorlunda. Så,
absolut.
Så det ska bli superspännande, verkligen. Looking forward it.
Ja, det låter jättekul. Jag tänkte också vi skulle prata lite om dig som burleskbesökare. Om vi kan prata om det lite grann. För dig har ju jag träffat på burleskklubbarna här runt om i Stockholm.
Ja.
Och du har ju gått ganska mycket på burlesk. Hur hittade du dit?
Alltså egentligen är det så här. Nu kallar jag henne för Felicia. För att hon är Felicia för mig. För vi då fram en frauke som har sin helt magiska klubb på Nalen.
Mm.
Vi var ju klasskamrater. Så är man så. Klasskamrater på gymnasiet.
Mm.
Och studerade just ihop. Det var ju innan hennes karriär. Så det var väl hon lite grann som gjorde så att jag gick på en klubb. Utav första gången.
Mm.
Och det här var ändå ganska början av hennes karriär.
Uh-huh.
Jag har för mig att hon inte hade sin stora liksom, Frauke Presents på Nalen ännu. Så hon hade något uppträdande på Söder någonstans. Så jag gick på det och jag tyckte det var super, super, verkligen kul. Och, och det var andra artister också som uppträdde. Mm. Så det var verkligen väldigt inspirerande. Och så har jag liksom börjat gå på hennes klubbar.
Mm.
Och de är ju ännu större och maffigare. Ja. Och det händer mycket. Och alla som är där är ju helt magiska. Så det handlar ju inte bara om artisten, utan det handlar om en helhet upplevelse.
Mm.
Publiken är ju liksom en del av det.
Ja.
Så på det sättet har jag tyckt det varit superkul verkligen. Och man kan vara vem som helst där.
Mm.
Man bestämmer sig, men nu ska jag vara så här. En gång var jag svamp. Och man får ju så mycket kärlek från alla som är där.
Mm.
Och självklart de fantastiska artisterna som uppträder. Och man blir ju väldigt liksom, man är så här, go, liksom, go girl. Eller killar kör ju också. Men man så här, tycker ju superkul liksom. Det finns liksom inga gränser eller vad man får göra. Ja, viktigast att folk ska ha roligt där, tror jag.
Mm, mm.
Mm.
Ja, men jag kan tänka mig också dig som stylist att du måste gå igång lite grann på, för alltså publiken på Fraukes fester är ju ofta helt fantastisk. Och många har ju verkligen engagerat sig och ansträngt sig och gjort sina kostymer själv. Och det måste ju vara jättekul. Jag tänker du kanske får många idéer också till ditt eget skapande, eller?
Ja, alltså nu är det så här att jag är inte lika flitig på att göra kläder till mig själv längre som när jag var yngre.
Ja.
Så ibland kan det vara lite jobbigt för att man vet att folk satsar så himla mycket. Jaha. Där. Så det spelar ingen, om man gör lite halvdant så blir det liksom... ja. Så det har varit lite olika. Ibland har jag verkligen satsat all in. Och även, jag brukar ju gå tillsammans med min man Stefan då, så brukar jag väl göra att vi matcha varandra på något sätt. Liksom.
Ja.
Det är väl det som är det roliga, tycker jag, att man är ihop, går ihop på de här festerna och att vi båda är svampar. Liksom. Det är inte bara en svamp, det är två svampar.
Ja. Det är fantastiskt.
Folk hatade mig på den festen för att de bad mig ta av min hatt. Och jag bara, nej, jag har tagit. Den var så stor.
Ja,
och de kunde inte se showen.
Nej.
Jag blev lite sur. Så här, nej, men det kan man väl inte säga. Du får inte se till att ta av din peruk. Liksom. Nej, men jag förstår. Den var väldigt stor och vi stod nästan längst fram och kollade också. Men det är klart man blir inspirerad av, kanske inte så här av att men jag ska ta den här stilen och göra någonting, men mer av att det går att göra så mycket, att av kreativiteten, det är det man blir inspirerad av.
Ja.
Och alltså, det är ju helt magiska outfits som vissa. Det känns som att de lägger nästan ner en hel månad. En hel månadslön på grejerna. Så det blir förvånat.
Ja.
På gud.
Ja, men vi säger ju helt och det är galet liksom.
Och det är ju helt fantastiskt liksom. Så det är de som verkligen orkar gå all in. Det är liksom cred för dem verkligen. Och så, jag gör det väl varannan gång. Alltså jag brukar alltid ha någonting. Men ibland så försöker jag bara liksom styla ihop någonting lite snabbt.
Mm.
Och kanske göra någon liten detalj så här, för hand. Någonting. Men inte helt sådär att är en vecka eller två veckor står och eller sitter och syr grejerna.
Nej.
Det har hänt några gånger, men jag försöker också vara lite så här smart styling liksom, så här. Ibland handlar det om att ha någon grej som gör hela outfiten lite grann, som en svamphatt. Och så tänker jag, men om jag nu Stefan ska på sig en kantarellhatt, vad ska han ner till då? Så hade han bara en guldklänning, lång guldklänning liksom, så det blev jättefint. Det var inte svårare än så. Det var två grejer han hade på sig. Men liksom det räckte. Så det behöver inte alltid vara mycket. Utan det kan vara liksom någon lite grej som gör hela outfiten lite grann.
Mm.
Och självklart hur man sätter ihop det med allt annat. Och det har väl också varit min styrka egentligen som stylist. Eller när jag klär mig själv till grejer. Att jag kan väldigt snabbt sätta ihop någonting.
Mm.
Som blir coolt. Ja. Eller som folk gillar och jag gillar också.
Ja.
Det är väldigt sällan jag går ut i saker som jag inte gillar. Då, men jag är ändå varje gång så här, jag vet inte vad jag ska på mig. Ja, men typ, alla har det.
Ja, absolut.
Men när man står där verkligen så har man eget rov. Jag vet inte vad jag ska göra. Men på något sätt så lyckas man...
Ja.
Göra på det här, ja men på 5 minuter så sätter man ihop någonting som blir riktigt coolt.
Men om man pratar inspiration då mer generellt, liksom, vad får du din inspiration ifrån? Vet du det?
Ja, det är inte så att jag söker massa inspiration.
Nej.
Alltså det är klart ibland när man har projekt då måste man ju, ja men vad ska jag göra nu? Så ska man liksom söka och kolla. Jag tror ibland när man får ett uppdrag så tänker man lite, ja men vad vill jag göra? Så kanske man hittar en tygbit, ja men vad kan jag göra av det? Och så börjar liksom man en boll rulla. Så det är svårt att förklara en kreativ process. Liksom. Det kommer i hjärnan.
Ah.
Så man blir hungrig. Liksom. Du kan ju inte påverka det kanske.
Nej.
Du förstår. Ja, men, alltså, det är jättesvårt. Alltså, jag kan ta inspiration från allt från musik till alltså, mina vänner, människor. Av en färg, av en tygbit, av en form. Ibland drömmer man grejer.
Ja, det känns som att du har ett så här kreativt sinne som hela tiden är på något sätt. Men det kanske är den här högkänsligheten du har som gör att du kan ta in så mycket intryck liksom och göra dem till dina på något sätt. Förstår du vad jag menar? Att du har liksom lite så här känselspröten ute och bara, ja men det här och det här.
Exakt, ja.
Här kan jag hitta någonting som är intressant och att om jag förstår det rätt nu så är inte det liksom några specifika saker utan det blir i stunden
exakt.
Det här som blir viktigt liksom. För att du känner mycket för det då.
Det stämmer nog faktiskt. Att man börjar liksom leta, ja men här i studion, bara så sladdar så här. Nu ska vi göra något, men då börjar man tänka på sladd. Ja, men vad ska jag göra? Jag menar, så här, man spinner vidare på en idé. Så det kan handla om små grejer liksom. Det behöver inte vara en magisk idé liksom, från någonstans upp från himlen, utan någon liten grej som man spinner vidare på. Och sen är det ju mycket i just det med material. Det när man får ju börja leta och kolla och sen ändras idéerna under arbetets gång. Det är ju svårt att få om man har bestämt sig, nu ska jag göra en turkosklänning. Ja, men vilket tyg ska det vara? Men då hittar man inte det. Liksom. Det är helt omöjligt. Då får man ju liksom hitta på något nytt.
Ja.
Så det är nästan lite lättare, tycker jag, när man designar då.
Mm.
Att man nästan har tyget först.
Okej,
ja. För det var som när jag berättade om det här med när Rilla Case skulle uppträda. Då hade jag faktiskt den här lite så här konstlackläder. Ett tyg som jag köpte i Paris 20 år sedan.
Okay.
Den bara legat på hyllan. Jag inte vetat vad jag ska göra med den, men jag tyckte den såg cool ut. Det var så här, en sista bit på 4 meter eller någonting som låg i någon hög som jag kommer ihåg. Jag tog med, jag var 18, ja men 18 var jag, fick Parisresan när jag fyllde 18. Så den var så länge liksom med mig. Jag har flyttat så 15 gånger. Jag liksom varit i Estland ett tag, tillbaka till Sverige. Och så blev det plötsligt så här, men nu ska jag göra en kimono till Leila. Och så har det här tyget, det här är ju helt perfekt. Så kan det ju vara liksom, så får man liksom inspiration från en tygbit. Liksom.
Men gud vad fantastiskt att du hade sparat det där tyget i alla dess år.
jag försöker, man ska ju inte heller, problematiskt när man har för många grejer så sparar man ju liksom, man bygger på en hög. Och så står det och så börjar man ha lådor och då ser man ju inte.
Nej.
Så jag försöker faktiskt få lite mer ordning i min ateljé så att det blir lite lättare för att jag glömmer bort vad jag har. Och då ligger de ju bara där. Man vet ju inte att det är kanske någon som ska städa efter när man har dött liksom eller så man måste hem så tänka. Men ja. Förhoppningsvis långt i framtiden. Men ändå, därför är det bra att göra det så här, storstädningar. Eller som när vi fick en vattenskada. Sjukt jobbigt. Men jag fick ju gå igenom allting.
Ja.
Och det var ju verkligen en skön grej att göra. Så att man gick ju, man samlade på sig så mycket. Och där också där, vi pratade ju om de här outfitsen och så till Fraukes klubb, är att vad ska man ha dem sen? Så därför jag inte heller försöker ge för komplicerade saker alltid. Och det är den här
Har du kvar svamparna?
Ena har jag. Den här, andra hyrde jag faktiskt från bara SVT:s för år. Okay. Jag vet inte vilka TV-program. Den var jättekom. Men den ena köpte jag från... den har faktiskt varit i NKs skyltfönster.
Aha.
De brukar ju aldrig... De som gör... De är helt magiska, de som gör deras skyltfönster. Ja. Alltid. Joanne Tam Studio tror jag att de heter. De gör ju alla stora märken och så. Så de hade för första gången utförsäljning på sina grejer. De hade inte plats längre.
Mm.
Så jag köpte ett par coola grejer därifrån. Som jag inte får använda då i modeplåtningar och så. För att det är i sånt syfte. Men privat får jag ju ha på med dem. Så den ena hatten är kvar.
Roligt.
Tar sjukt mycket plats. Men så är det. Den får väl användning någon gång igen. Kan jag tänka mig.
Ja, fantastiskt. Är det någonting så här, som du själv har tänkt när du kom hit att du gärna skulle vilja prata om med mig?
Jag har säkert andra sidor också.
Det är jag säker på.
Jag har jättemycket kontrollbehov. Det är hemskt. Så här, högkänslig med kontrollbehov, det är det värsta som finns. Jag tycker synd om min man, men han handskas bra med det. Han väljer sina strider så att han är så här, nej men det är ingen idé att bråka. Det är bara att lyssna på henne och göra så hon vill.
Ja, det är bra.
Så det har jag väl. Men jag vet inte, jag har väldigt svårt att tappa kontrollen. Det, eller jag tror det jag har svårt för är just förändringar. Mm. Jag tror jag är så här typiskt som kallas för orkidébarn.
Mm-hmm.
Det är när det är någonting, när det blir snabba förändringar.
Ja.
Det tar en stund innan jag blir bekväm med dem och känner så som orkidé då. Så de dör ju om du flyttar på dem.
Ja,
de får en annan ljus eller får fel vatten eller om de får plötsligt kyla så dör de ganska snabbt.
Alltså, men sen kan de ju blomma igen.
Exakt, det är det som... Så jag är så här väldigt... jag skriver mycket lister. Så här, om jag ska göra grejer och stressa så skriver jag så här, men vad ska jag göra först? Jag skriver så här verkligen 10, 15, 10, 20. Speciellt när jag ska resa exempelvis. Så skriver jag alltid upp så här, men 10, 20, packa ner de här grejerna. Alltså verkligen så här, försöka, för annars kan inte jag sova.
Okay.
Jag har ganska mycket haft sömnproblem senaste tiden. Nu är det lite bättre, men ett tag så var det väldigt jobbigt. Och då gillade jag att ha allting så här. Kontroll. Jag lägger ju fram kläder jag ska på mig dagen efter. Och
det gör jag också.
Det är så skönt. Alltså, annars kan man ju inte sova.
Nej.
Jag står där på morgonen. För jag är inte en morgonperson. Alltså, det har blivit något jättekonstigt nu. Jag har helt vänt upp och ner dygnet. Kan gå och lägga mig 4-5 på morgonen.
Oj.
Men jag sover ändå och försöker ha 7-8 timmar. Liksom. Så jag vaknar väldigt sent. Så då blir det mörkt igen. Så jag sover i mörker. Jag älskar mörker. Dock. Jag är mer kreativ när det är mörkt än ljust. Därav kanske passar mig och faktiskt jobba som DJ. För det är ju kvällar för det mesta. Så det är ju, funkar väldigt bra. Jag får då konstig energi. Så efter 11 så kommer energin från jag vet inte varifrån. Så är jag på morgon trött och sur.
Ja, men då är det bra att ha sina kläder framlagda.
Ja, exakt. Om man ska göra något speciellt. Det är inte så att jag, för hemma är jag väldigt bekväm med. Alltså jag ser ut som en hobo hemma. Alltså det är... Så folk tror inte det. Så jag brukar vara ganska så här uppstyrd när jag går utanför dörren.
Ja.
Men jag är verkligen så här, ja, gud,
vad hemskt. Fast lite skönt att höra ändå, tycker jag.
Ja, men jag gillar att vara bekväm. Jag tror vi hade den diskussionen någon gång. Att du inte hade mysbyxor.
Nej, precis.
Jag har så här, mys är det bästa som finns.
Ja, nej, jag vet inte. Jag har inte riktigt den grejen liksom. Men,
för mig är det jätteviktigt, för det handlar om att verkligen koppla av från det andra, så här, få igen energin och så att det är ingenting som liksom stör mig att ha jeans som är för tajta eller liksom tajt topp på mig hemma. Nej, men det gillar jag inte, jag vill vara bekväm. Och sen när jag ska ut på uppdrag så det är då jag liksom gör någonting coolt med mig själv, kan man säga så. Och vilket jag tycker är faktiskt kul också, för det blir en sån kontrast. Om man hela tiden är uppstyrd, då blir det tråkigt.
Ja, det är inte jag, kan jag säga. Alltså, jag är inte uppstyrd hela tiden. Men däremot så har jag väl inte liksom den här... Vad sa du? Boho?
Hobo.
Hobo-stilen. Men jag brukar oftast inte ha smink, liksom, förutom när jag ska iväg på någonting. Det tycker jag känns snällt mot huden också.
Ja, men det måste man ju... Huden måste man ju ta hand om.
Mm.
Så, ja. Någon mer sida av mig.
Jag vet inte vad jag ska. Tack, det blev lite mer personligt. Det var jättefint. Okay. Tusen tack. Vi ska faktiskt avrunda den här intervjun. Så jag får tacka dig så mycket att du ville komma hit. Det var jättetrevligt att sitta och prata med dig.
Tack snälla, detsamma. Det var väldigt kul. Jag var så rädd att komma hit.
Nej,
det blev ju bra, hoppas jag.
Ja.
Och se om jag lyssnar på det själv.
Precis, det måste vi göra.
Okej då.
Vi kan göra det tillsammans med
det. Ja, men det är bra. Med lite bubbel.
Ja.
Yes, vi kör så.
Och tack allihopa där ute för att ni har lyssnat. Vi hörs igen snart.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.